En tvådelad reflektion över Johannes evangeliet 21 kapitel, verserna 1-19. En reflektion om dåliga nätter på jobbet, om frukost på stranden och om evig självutgivande kärlek. Jag läser först verserna 1-14. Sedan visade sig Jesus igen för lärjungarna vid Tiberias sjön. Det gick till så. Simon Petrus och Thomas, som kallades tvillingen, Natanael från Kana i Galileen, Zebedaios söner och två andra lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa till de andra: "Jag ger mig ut och fiskar." De sa: "Vi följer med dig." De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. När morgonen kom stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Och Jesus frågade: "Mina barn, har ni ingen fisk?" De svarade nej, och han sa: "Kasta ut näten på högra sidan om båten så får ni." De kastade ut nätet, och nu orkade de inte dra in det för all fisken. Den lärjunge som Jesus älskade sa då till Petrus: "Det är Herren." När Simon Petrus hörde att det var Herren knöt han om sig ytterplagget, för han var inte klädd, och hoppade i vattnet. De andra lärjungarna kom efter i båten med fångsten på släp. De hade inte långt till land, bara ett hundratal meter. Då de steg i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den, och bröd. Jesus sa till dem: "Hämta några av fiskarna som ni just fick." Simon Petrus gick upp på stranden och drog i land nätet som var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många gick nätet inte sönder. Jesus sa till lärjungarna: "Kom och ät." Ingen av dem vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem, och likaså fisken. Detta var tredje gången som Jesus visade för sina lärjungar sedan han uppstått från de döda. Som sagt, två korta reflektioner kring den här berättelsen. Om hur vi mitt i vardagen och mitt i vår besvikelse över misslyckanden och förödmjukelser ändå bjuds in till Guds närvaro. Och till att se att vi är sådana som speglar Guds liv, Guds flöde. Den första reflektionen handlar om det materiella, det kroppsliga. Gud är närvarande i det materiella, det kroppsliga, i det vardagliga, det påtagliga. Det är lätt för oss att förandra uppståndelsen eller göra det vi intuitivt omedvetet ofta gör, nämligen dela upp våra egna liv och hela världen i andligt och materiellt, kroppsligt, påtagligt. Men då knuffar vi Gud ett steg bort från det konkreta, från våran ofta trassliga tillvaro, alltså allt som är tråkigt eller till synes meningslöst och trivialt, alla småslitiga konflikter, ni vet, jobbiga känslor och sådär. Men det är precis den tillvaron som Gud, den evige, blir kött i. Blir människa, konkret. Och det är ju där Johannes en gång har startat sitt evangelium. Ordet, det eviga ordet, blev kött och flyttade in i grannskapet. Finordet för det är inkarnation. Det förvånar mig ändå hur ofta jag och vi, vågar jag kanske säga, behandlar våra liv och den värld vi lever i som att Gud aldrig tagit boning i den, blivit kött i allt vi är och allt världen är. Men tack och lov så är ju Gud tålmodig med vår tröghet. Så föga förvånande dyker alltså den uppståndne Jesus upp på lärjungarnas vardagliga arbetsplats efter en riktigt dålig natt på jobbet. Och vad gör han då? Jesus frågar efter mat och sällskap. Frukost på stranden blir det. Så han bjuder inte in dem till en stilla kontemplativ bönestund. en hjärtevärmande andakt, en inspirerande predikan eller ett strategiskt möte om värdegrunder och handlingsplaner. Så helt obekymrad över vad vi brukar föredra och leta efter Gud, eller vad vi tänker att Gud låter sig finnas eller planeras in, blir nyttig. Där är Jesus, mitt i det vanliga, och frågar efter vår närvaro och vårt deltagande. Det är inga Dalai Lama-fraser han slänger ur sig direkt. Har ni ingen fisk? Får de höra. Och kom och ät. Jobb, frukost, sällskap. Jesus dyker upp i vardagsmiljön både före och efter uppståndelsen. Det gör han förvisso i våra bönestunder, andakter och strategiska möten också. Men poängen är att hela kosmos, alltihop, hela världen och vi, hela vi, är alltid i varje ögonblick skådeplatser för Guds närvaro och liv. Och min bön är att jag och vi, varje morgon när vi vaknar, formar ett nyfiket ja som respons till den närvaron. Den som är Guds ja och det livet som flödar alltid, alltid. Nu vill jag rikta din blick mot en bild som ligger på poddsidan här. Om du inte har bläddrat fram den så gör det nu. Det här är en målning av en engelsk konstnär som heter John Reilly. Som heter Miraculous Catch. Som beskriver den här fångsten lärjungarna gör. Och bildens nästan cirkelrörelse av de här fiskarna som blir en del utav de här tre fiskarna, deras båt, av himlen, av vattnet, av stranden. Allt det där flödar ut ur och genom dem alla med Jesus som utgångspunkt. Uppståndelselivet, flödet, går igenom allt och binder ihop dem, binder ihop oss med Kristus. Han som helt uppfyller allt. Som Paulus en gång formulerat det i Efesierbrevet. Jag älskar den här tavlan. Den är så full av liv och färg. Precis som den uppståndne och uppståndelselivet. Då läser vi vidare. Från vers 15. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus. Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör? Simon svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina lam på bete. Och han frågade honom för andra gången, Simon, Johannes son, älskar du mig? Simon svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa, var en herde för mina får. Och han frågade honom för tredje gången, Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade, har du mig kär? Och han svarade, herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina får på bete. Sannerligen, jag säger dig, när du var ung spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir gammal ska du sträcka ut dina armar och någon annan ska spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill. Så angav han med vad för slags död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sa han till honom, följ mig. Ja, Petrus ord tillbaks till Jesus rymmer kanske inget omedelbart ja till Guds ja. Han är fylld av tvekan. Men Jesu frågor och hans sätt att närma sig sin vän avslöjar ändå Guds ja till Petrus. Det avslöjar Guds ja till alla oss som upplevt som Petrus att vi blivit förödmjukade av något vi gjort fel, där vi framstått i dåliga dagar, där vi misslyckats och att vi gjort den där förödmjukelsen till sanningen om oss själva. Den avgörande skillnad mellan att känna igen felet, att ta ansvar för det och göra den lilla promenaden åt ett eller annat håll och göra det till sin hela identitet. Det där kan jag känna igen mig i oerhört mycket. Jag älskar att känna att jag har gjort rätt, att jag har gjort rätt för mig, att allting står rätt till i min omgivning och världen. En djup strävan, men det innebär också att för mig så är förutmjukelsen, när jag gjort något fel, när jag framstått i dålig dagen, när jag tabbat mig, ja, det är ohyggligt jobbigt. Jag tror det är sant för oss alla, men för en del av oss har det blivit en konstart. Där är Petrus när han möter Jesu upprepade fråga: älskar du mig mer än de andra gör? Och han skäms ju. Han har ju brustit, förnekat Jesus 3 gånger. Han är förödmjukad. Och så svarar han Jesus med ord som antyder en kärlek som tillhör vänskapen mellan jämlikar och kollegor. Inte den där helt oreserverade, självuttömmande, självutgivande, sårbara kärleken som Jesus antyder. Och grekiskans ord är en lek med de här orden. Men även i Petrus misslyckande och förödmjukelse så ryms Guds ja. Det är det här utbytet mellan vänner visar oss. Och det förstår vi genom hur Jesus envist alltså uppmanar Petrus att vara en som själv skapar utrymme för andra att omfamna Guds närvaro, Guds ja, att omfamna flödet alldeles oavsett hur livet ser ut. Att vara en som ger näring till andra. Jesus säger: var en herde för mina lamm på bete. Och till sist byter också Jesus språk. Han möter Jesus där han är och använder samma ord som Petrus. Sista gången han frågar: har du mig kär? Alltså, är du min vän? Han möter Petrus där han är, i förutmjukelsen, och då, när han ser att Jesus inte kommer att överge honom, vågar Petrus ta steget. Alltså han förstår att han inte är övergiven. Det här är så viktigt för oss när vi är förutmjukade. Herre, du vet allt. Herre, du vet allt. Också det här känner jag igen mig i. När någon inte övergivit mig, fast jag har dabbat mig, fast jag är förödmjukad. Och det kan vara små saker, det kan också vara stora saker. Den tröskel Petrus behöver korsa, gå över, och detsamma gäller oss. Där vi kan andas ut. Och när vi korsat den där tröskeln, och det får vi minsann göra många gånger i livet, när vi kan andas ut, ja, då växer vi i frihet. Frihet att leva i Guds ja, att leva i det här flödet som tavlan visar oss. Så att vi kan närma oss den där mognaden som inte låter våra förödmjukelser definiera oss. För det är den mognaden som behövs för att kunna ta emot den djupa sanningen som ryms i det Jesus sedan säger. Därför att om vi inte kan leva med våra misslyckanden, våra förödmjukelser, det som påminner oss till sist om att vi inte är i kontroll över våra liv, ja, då blir aldrig lärjungaskapets väg vår på djupet. Så kontrollen, viljan att skapa oss själva, själva bestämma vår färdriktning, det hör till livet. Framförallt hör det till den första halvan av livet. Jesus säger: när du var ung gick du dit du ville. Den här delen av livet kan vi inte hoppa över. Den är viktig. Men den djupa mognaden, det Jesus sammanfattar till sist i orden "följ mig", ja, det hör till den andra halvan av livet. Så livets fördjupning, som inte nödvändigtvis har med ålder att göra, även om det ofta har det. Jag har mött många 15-åringar som är vansinnigt rotade i Kristus. Och många 75-åringar som fortfarande är som spädbarn. Den andra halvan av livet. Livets fördjupning. Och missförstå mig inte. Petrus martyrdöd, som Jesus tydligt på något vis förutsäger här, den är ju inte allas väg. Men den talar om det Jesus säger, om den ödmjukhet som kommer av att varje dag säga ja till att följa den uppståndne, leva självutgivande i tillit. Och därför kunna säga: Herre, du vet allt. För det är helt nödvändigt för att kunna ta emot vad följ mig innebär. Och det är först vid de orden som det här blir riktigt spännande. Annars leker vi bara och låtsas bara. Alltså ta emot orden följ mig är ju att se precis det jag sa i början. Att hela kosmos, allting, hela världen och vi, hela jag, alltid är i varje ögonblick skådeplatser för Guds närvaro och liv. Min bön är alltså att jag och vi varje morgon när vi vaknar kan forma ett nyfiket jag som respons till den närvaron och det livet som flödar.